Podplay.
I veckans minnesluckan.
Där har de bara lagt i sitt bagage utan, och det fanns ingen tulldeklaration, så det var ett jävla liv att vi hade med oss vapen.
Det testar vi. Det såg nog inte vackert ut.
Så det slutade med att Dregen drog hans huvud i pissrännan på Café Opera.
Lite andningsövningar först för att komma ner i varv så att det inte går för fort.
Välkomna till minnesluckan med mig, Nicky Borg.
Och mig, Janne Innanfors.
Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi blickar tillbaka på gångna år och minns händelser och musik. Men det blir samtidigt en hel del djupdykningar i mitt band Backyard Babies dysfunktionella karriär och mitt liv som rockstjärna. Men nu ska vi öppna veckans minneslucka. Janne, vart ska vi bege oss idag?
Jo, nu ska vi se om du som lyssnar känner igen något av detta. För det här är året då 20-kronorssedeln införs i Sverige. Nöjesparken Euro Disney invigs i Paris. Och spelkonsolen SNES släpps till försäljning. Alltså Super Nintendo. Det här var då i Sverige den släpptes till försäljning det här året. Nirvanas hyllade album Nevermind släpps. Och serien Rederiet sände sitt absolut första avsnitt. Och den här mannen blev invald som president i USA, och självklart var jag tvungen att ta just det här ljudet.
But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman.
Han blåljög för en hel jävla nation. Det var ju Lewinsky-skandalen där. Och på tal om oetiska grejer så gör det svenska Televerkets nyinrättade etiska råd för 071-numrerna sitt första ingripande genom att stänga en linje som då förmedlar privata strippor.
Oj, oj, oj.
Något nummer du känner igen där, Nicke, från...
Nej, men jag vet att vi gjorde ju sådana pranks förr i tiden när det kostade så här 40 minuter i 40 kronor i minuten. Det var så här, någon som var packad och somnat, man var hemma hos någon, så ringde man upp ett sådant 06-nummer och la av telefonen och gick därifrån, så kom en räkning på så här 30 000 sen. Jävligt oschysst.
Evil times. Våldsamma upplopp rasar i Los Angeles också och i andra städer i USA efter att en helvit jury friat poliserna som misshandlade afroamerikanen Rodney King. Den svenska herrtidningen Hustler fälls för grovt förtal och grov förolämpning, och tidningen får betala 50 000 svenska kronor i böter till 7 målsäganden, bland andra då Ingvar Carlsson och Mona Sahlin, för att ha klippt in deras porträtt på pornografiska bilder. Sveriges statsminister Carl Bildt och invandrarminister Birgit Friggebo försöker dämpa känslorna på ett möte i Stockholmsförorten Rinkeby. Friggebo föreslår förgäves att alla i salen ska förenas i sången We Shall Overcome under den så kallade Lasermannens pågående attentat mot invandrare i Sverige. Lät så här.
Hallå. Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We Shall Overcome.
Alltså, ja. Vad var det här för jävla år egentligen? Året är alltså 1992.
Ja, jag vet. Jag måste få snabbt flika in där. På den här tiden då kunde man fortfarande ha någorlunda chans då som en offentlig person att parera såna här övertramp då, i form av att någon har klippt in ditt huvud i en sexuell position och så vidare. Ja. Idag online, hur fan, det går inte.
Ja, visst.
Det är unstoppable. Intressant, det var sista rycket. 1992, ska jag börja eller?
Ja, gör det.
Det är nämligen så här att jag har en sån sjuk historia från det här året. Jag ska göra en liten en backstory först. 1967 så slog portarna upp på ett av Sveriges första diskotek. Diskotek Grytan. Okay. Och det här ligger då i, trumvirvel, i lilla Nässjö.
Vadå, så första diskoteket i Sverige var i Nässjö?
Nej. Ja, jo, precis. Va? Ett av de första diskoteken i Sverige öppnade i Nässjö och det hette Grytan. Och sen dess så finns det ju då tusentals med historier om det här mytomspunna stället, ska jag säga. Mm. Det bytte ju namn och ägare då flera gånger under åren. Nu finns det inte längre då. Men där i alla fall, 1992, i de här lokalerna, drev jag och min kompis Mattias Bengtsson och min första flickvän Anna. Vi drev en svart klubb där som hette 1969, som var tagit ifrån The Stooges låten 1969.
Alltså, hur många klubbar har du drivit?
Ja, men nu känner jag mig nästan som en liten klubbmogul här helt plötsligt när det börjar.
En jävla massa klubbar.
Ja, men det här var den första, och det var en svart klubb. Och vi lyckades få så här, jag tror det var föreningsbidrag. Vi fick bidrag i alla fall att köra den här klubben. Det var en medlemsklubb, så man fick ett litet sånt här medlemskort. och det skulle ju vara alkoholfritt såklart. Och vi var tvungna till att ha, för att det skulle vara lite legit, så tog vi med en person som heter Charlie Ceder ifrån Nässjö. Det här blir kanske lite smalt, kanske inte någon som hänger med. Förutom om man är ifrån lilla Nässjö, då vet man vem Charlie Ceder är. Han var liksom popfarfar kan man säga. Han startade någonting i Nässjö som hette Pop i sommarnatt, som Backyard Babies och hundratals andra band har lirat på genom åren. Varje torsdag i Folkets park eller nere i Stadsparken så var det liksom en popkonsert. Men han fick vara en hedersmedlem i våran förening som skulle driva den här klubben för att det skulle vara lite legit. De kom ju där och kollade någon gång, någon tillstånds... eller så här, någon kommuntant, inte fan vet jag. Men vi bara, sen så fort det var dags att öppna, då tog vi våra såna här pirror och gick ner till Systembolaget och köpte liksom back efter back efter back med öl och sålde öl såklart. För det kan man kan inte ha en rockklubb eller en svartklubb utan att ha öl.
Det var dubbla priset då?
Det var dubbla priset. Här ska det göras deg. Och så drack vi ganska mycket själva också. Nej, men vi körde alltså en svartklubb i Nässjö i den här anrika diskotekslokalen mellan 92 och 93. Helt otroligt. Men nu kommer det några ytterligare superroliga historier. Det hette Redline under en liten period, en tid. Och där lirade alltså Backyard Babies sitt absolut första gig när jag hade tagit över sången efter den här första sången, Tobias Fischer. Jag hade varit i någon sån damaffär, köpt någon blå damblus. Det skulle vara riktigt slis och glammigt liksom. Jag skulle se ut som Faster Pussycat. Så Backyard Babies live på Redline, det var helt otroligt. Hur mycket folk som helst. Men jag ska berätta en ännu roligare historia, och det här är ju så här, you can't make this shit up. För när jag skulle bara googla fram lite info kring just grytan och så här backstoryn till där jag körde om min första svartklubb, så dök jag på den här flashback-tråden.
Okej. Oh, det är farligt träsk att vara
i. Jag vet, och jag brukar ju aldrig vara där och hänga, men jag tänker att jag borde kanske hänga där lite mer, för det är jävligt kul. Lyssna här bara här. Det handlar om det stora postrånet i Nässjö 1963. Alltså, har du talat om det stora postrånet i Nässjö 1963? Det känns ju som att hela det här Norrmalmstorgs-dramat bara slänger i väggen. Här snackar vi om det stora postrånet i Nässjö 1963. Alla inblandade var inte från Grimstorp. Några var från Nässjö. Rånbytet skulle finansiera en resa till OS i Tokyo 1964. Från det stora postrånet då. Pengarna roddes ut, grävdes ner på en ö som brukar kallas för Fågelön, eftersom det är tillträde förbjudet på grund av att fåglar häckar där och så vidare. Och den här ön då är belägen mellan Nässjö, Grimstorp och Bodafors. Jag tror jag vet vilken ö det handlar om. Efter att ha avtjänat sina straff öppnade två av rånarna ett diskotek i Nässjö som heter Grytan. Mycket populärt bland stökiga ungdomar, då de fritt fick röka hasch och dricka sprit i Grytans lokaler för ägarna. Naturligtvis så var diskoteket Grytan av stort intresse för polisen. Ryktet gör gällande att det skulle varit en del av rånbytet som gömdes undan och aldrig återfanns, som gick till att finansiera öppningen av Grytan. Jag ser ju det. Nässjö, det är ju en riktig jävla rebellstad. Första diskot i Sverige finansierades av ett rånbyte utav två dårar ifrån Nässjö eller Grimstorp, eller var det Bodafors. Och där körde sedermera då många, många år senare Nicky Borg sin första svartklubb.
Ja, shit, värsta krimpodden här nu. Det var roligare om de inte hade kommit åt pengarna. Man kunde åkt dit och letat upp en skatt på Fågelön, sa du det?
Ja, en Fågelön, precis. Den kan ligga kvar där. Hälften gick i alla fall till att öppna diskot. Man kanske borde köra vidare på det här. Ska jag dra igång en klubb här framöver?
Ja, men varför inte? Skulle väl vara något?
Nej, jag tror jag hoppade.
Ja, jag var ju 8 bast vid det här laget, och det här var året då vi faktiskt flyttade ifrån Närke Jag har inte pratat så mycket om tidigare att jag bodde där också med morsan och farsan i en liten håla som heter Olshammar. Ligger precis vid Askersund och ja, precis vid norra delen av Vättern. Dit cyklar man alltid och badar. Det var jävligt nice faktiskt. Men jag hade ju min första flickvän här då också. Du nämnde ju din första flickvän där. Katrin hette hon. Första personen jag hånglar med också. Det testade vi.
Det testade vi.
Det såg nog inte vackert ut. Men det roliga var ju när liksom föräldrar väljer att flytta. Då flyttar vi till Tomelilla ner här mitt i av 1992. Då försvinner man ju bara. Jag hann ju inte säga hej då eller göra slut eller något sånt, utan jag bara försvann. Puff! Och så såg jag inte henne igen. Förrän sociala medier kom och Facebook senare. Och då fick vi kontakt igen, vilket var lite kul. Så vi träffades faktiskt. Och då fick man höra hennes version också. För från henne så blev det ju bara att hon hade en pojkvän. Puff, helt plötsligt var han borta liksom.
Fast det där tror jag är en väldigt vanlig grej. Jag tycker att man både läser om och har så egna erfarenheter kring detta. Som barn har man ju liksom inte riktigt utvecklat det här att ta ansvar för att säga hej då. Man ska, och jag tror att man får lite så här panik för att man ska flytta, så man bara drar ju.
Ja,
man säger ju ingenting. Och det har ju, jag tror det finns massvis med historier där då man blir taskiga mot varandra istället. Så här, jättedum för att det ska vara lättare att skiljas åt liksom. Så där tror jag att det var nog bara en rent mänsklig... Och det är också så otroligt coolt. Jag ska säga nästan att det är den största vinsten med sociala medier. Jag kan ju gå vissa dagar och hata sociala medier, men just det där att man kan få fatt på gamla kompisar som dyker upp. Ibland är det ju med fasa, men oftast är det väldigt roligt.
Ja, men jag håller med.
Och framförallt, det här är ju fortfarande i Sverige, men jag menar också framförallt när det gäller hela världen liksom, när det dyker upp någon. Jag letar ju fortfarande efter folk jag hängde med i USA. Men de verkar gått under jorden.
Ja. Nu ska vi kolla vad du har hängt med under veckan, Nicke, för det är dags för Hem till gården.
Ja, Hem till gården handlar om att vi tittar lite grann på vad vi har gjort i veckan. Och vi har det här lilla hästgnägget där, så kanske det är någon som redan snappat upp att det handlar om att vi båda bor på varsin hästgård.
Yes, yeah. Så äntligen är det lite varmt och skönt och man kommer få gå och klippa gräset nu 2 gånger i veckan.
Ja, nu luktar det gött hästskit överallt, det är härligt. Men jag ska prata om någonting helt annat egentligen. Min flickvän har ju en fascination för att titta på... Hon lyssnar på väldigt mycket podd och tittar på mycket podd också. Och nu har hon snöat in på... Eller hon måste titta eller lyssna på någonting samtidigt som hon gör någonting annat. Det är några grejer som för att koncentrera sig, inte vet jag. Mm. Så hon har liksom slaviskt följt någonting nu som heter Australian Border Control.
Åh, jag älskar det programmet.
Nej, men vad fan? Seriöst? Vet du vad det är? Alltså? Oh, shit. Nu känner jag mig både gammal och dum i huvudet.
Alltså är det Australian Border Control på TV någonstans?
Ja.
Då sätter jag på det direkt och så låter jag det.
Men varför
på
just Australian Border Control? Eller kanske, det vet jag, för det ska komma till här nu. Men alltså, och jag bara, vad är det du tittar på efter ett tag? Så här, liksom, bara, Australian Border Control.
Ja.
Och då var jag tvungen att slänga ett öga på det här såklart. Och då är det ju en riktigt god, härlig sån tant där som jobbar och är en tullare liksom. Och berättar ingående hur de väljer att göra med olika då såhär. Och är liksom lite schysst nästan. Och jag bara, du, jag har varit i Australien flera gånger och råkat ut för tullen där. Och där var det inga goda tanter, ska jag tala om för det. Då kom vi förvisso en gång ifrån Japan. Och där hade jag då, fråga mig inte riktigt varför här nu, men jag hade på något sätt lurat av en sån japansk glam goth rockare. Han hade liksom en replika av en SS-officerarhatt. Alltså nazist. Ja, sån.
Sån som Lemmy från Motörhead.
Ja, precis. Och det finns ju en viss subkultur att samla på sådana prylar som Lemmy till exempel gör. Och den här stackars japanen, han, jag vet inte riktigt vad han hade för resten av huset. Det var cowboy boots och nitbälten och så var det den här nassehatten då. Den skulle jag ha, såklart. För jag hade en idé om att jag skulle använda den när vi, för att jag skulle vara lite teatralisk. När vi har en låt som heter My Demonic Side.
med Back Your Baby. Så när vi körde den live, då skulle jag liksom ta på mig den här SS-officerarhatten för liksom att förstärka ondska på scenen. Uh-huh. Och så kanske jag tyckte det var lite coolt med för att Lemmy hade såna här grejer. Uh-huh. Ja. Den hade jag ju i handbagaget när jag kom till Australien från Japan. Med SS-symbolerna och allting på liksom så här, och hakkors och öron och lite. Så det är klart att det blir ett jävla liv i tunneln. Men sen kommer liksom Dregen och Peder och några i crewet direkt efter mig när vi ska gå igenom den australienska tullen. Då har de köpt såna riktiga soft air guns, alltså med så kolsyrepatroner. Som alltså de ser exakt ut som riktiga pistoler, och de är ju också, alltså du kan ju inte skjuta dem på nära håll, då blir du liksom får ett sår, ja. Typ, de är ju livsfarliga, ja. De där jävla, där de bara lagt i sitt bagage utan, och det fanns ingen tulldeklaration, så det var ju ett jävla liv att vi hade med oss vapen in, och det här är liksom utöver hela den här gedigna listan du ska fylla i, att inte störa Australiens ekosystem liksom med växter och levande djur och så vidare. Det är ju sånt där de håller på med den här Australian Border Control, att det är någon stackars kines som kommer med några levande jävla krabbor och ska in där. Det fattar man väl att man inte får ta mig in. Men så att jag kan säga så här. Det blev en lång session i den australiensiska tullen. Men kanske var det ändå en liten schysst tullare då som tyckte att vi kunde faktiskt få behålla de här grejerna. De tog beslag på alla grejerna. Men de la i ett rum, så vi fick tillåtelse att hämta ut det igen när vi skulle flyga ifrån Australien. Ah. Vi fick inte ta med oss det in i Australien. Inga NASA-hattar och soft airguns in här. Men ni kan få ta med
er.
Men ni kan få ta med er en skit hem. Så det var därför jag fastnade själv lite grann i det här programmet. Och jag kan lite grann förstå det. Men som sagt, de verkar vara schysstare i programmet än de är i verkligheten. Alltså. Men det var ganska otrevliga.
Men varför hade de köpt soft airguns med sig för?
Ja, men i Japan kan du köpa mycket roligare grejer man kan göra i resten av världen.
Ja, så är det billigt säkert. Ja.
Samtidigt får man ju inte ta med sig något in i Japan heller. Jag kommer ihåg första gången vi skulle flyga till Japan. Då hade ju någon i crewet med sig porrtidningar. Uh-huh. Alltså det här är länge sedan, förstår du. Det var innan man kunde sitta på internet och titta på sånt där. Utan då har ju liksom japanerna, de åker ju inte ens prata engelska med dumma turister. Så de har ju som en stor bilderbok. Så de bara kör upp i facet på när man ska komma in i Japan. Så bara, you have this... Och så pekar de bara. Och sen är det typ, du snackar om Hustler innan, så är det liksom en bild på amerikanska porrtidningen Hustler. Som bär med stort rött kryss över. Ingen västerländsk porr kommer in i det här landet. Uh-huh. Vi har våran egna typ. Det står det ju inte. Nej. Så jag menar, det är ju det där, köra den roten Japan och Australien, då kanske man ska passa sig lite för vad man har med sig i handbagaget eller i sitt bagage generellt. Men så det blir lite kul. Men samtidigt, hon är helt, helt underbar, min Nea. Hon fyllde faktiskt år förra veckan, och hon är ett stort Star Wars-fan också. Så i lördags så firade vi ju May the Fourth
be with you.
May the Fourth be with you. May, ja, du fattar. Ja.
Ja. Just det, hon var utklädd till Darth Maul.
Maul.
Ja, riktigt coolt faktiskt.
Och så hade ju den första Star Wars-filmen, den första då, där vi diskuterat tusen gånger. Ja, den första, Phantom Menace, 25-årsjubileum. Så den gick upp på bio i lördags och även igår.
Ja, coolt.
Yes.
Min kära sambo fick ett gott skratt här i veckan, för jag tog alla pengar nu, går ju till min 40-årsfest som är väldigt snabbt analkande här nu, så att jag behövde ju spara pengar och hade inte råd att köpa massa jeans, så jag tog 8 jeans som liksom mer, alltså hade spruckit i skrevet på allihopa, klassiker, till skräddaren som jag brukar göra här, som ligger bredvid jobbet faktiskt och brukar vara rätt schysst, och han brukar fixa det väldigt bra. Så jag tog alla 8 jeans då till honom och bara sa, men lös det här som var liksom i skrevet, så blir skitbra. Och så bara, kom tillbaka nästa vecka, sa han. Perfekt. Sen ringde han faktiskt någon helg när jag var i studion och sände radio. Och då vet du hur det är, då kan man ju inte säga
nej.
Så att, men han ringde flera gånger, så jag passade på någon låt och svara så här, bara, hallå, jag sänder just nu. Så bara, ja, men vill du att jag ska fixa liksom skrevet eller där fram också? Det var ju liksom lite hål överallt, även vid fickorna. Så jag tänkte, ja, men typ, den tänkte ju Forge, typ där kan du laga och sånt. Det här är ju riktiga rockjeans med hål lite överallt, om man säger så. Så när jag hämtade ut den förra veckan, då kostade det 2000 spänn. Det brukar vara några hundringar. Jag tänkte, vad fan, 2000 spänn. Bara, du har fått skitbra pris, jag lovar. Är du missnöjd? Så bara, i så fall får du höra av dig. Så jag tar kassan, jag pröjsar och går hem. Tänkte, fan kunde det bli så dyrt? Ja, men då öppnar jag upp de här 8 jeans. Jag har ett av dem på mig. Du ser ju, här, det var ett hål vid knäna. Han hade lagat
han
allt.
Han har lagat alla. Fy fan vad roligt.
Så han har liksom fixat alla såna här hål som egentligen fanns från början.
Och där du suttit och kanske gjort så här lite med sandpapper och gjort så här schyssta hål. Och så bara kom
det
han
gjorde
bara,
man ju på 90-talet. Ja, jag men vet. Det, nej, nu säljer de ju dem med
ja.
Hål
ja,
i.
Okay. Ja, okej. Fake. Ja.
Men nej, så jävla sjukt. Så det var dyrt. Och nu har jag alltså 8 fullständigt hela jeans. Sen kommer wow. min pappa bli glad.
Fan vad roligt, jag kommer tänka på det där. Man avancerar ju, man fick så här learning by doing. Och första jeansen man skulle ha så här trasiga, då tog man ju bara en sax och klippte ett hål och bara, fan, det där blev ju rakt och fult. Aha, ja. Så fick man liksom så här tänka om, jag måste göra något annat. Tog man någon, kanske någon trubbig sax och slet lite med en kniv. Men sen börjar man få upp liksom lite så här, blir lite haj på det. Bara sandpapper, några jävla rivjärn på något sätt. Och så höll man på där och grejer. Så till slut var det supersnyggt.
Så rivjärn också?
Ja, men jag
så
vet så inte.
Lite var inte jag.
Det var, jag hade en hel uppsättning av grejer för att det skulle bli perfekta hål. Ja. Slisiga, trasiga hål. Och sen så bar man morsan lite snällt om att sy så snusnästukar under.
Just det.
Ja. Mm. Och Dregen gick ett steg längre. Han tog sina gardiner han hade i pojkrummet. Så, fast han sydde ut dem själv och sen hans morsa fick se det. Men vad fan!
Ja, det var skitbra.
Ja, men då fick du det lagat i alla fall.
Det fick jag.
För 2000 spänn.
Ja, för fan.
1992 är alltså året vi tittar på idag och denna vecka, och det var året då Newcastle-bandet The Wild Hearts släppte sin debut-EP Mondo Akimbo Agogo heter den. Du känner inte till The Wild Hearts?
Aldrig hört talas om den plattan. Mm,
nej, den är väldigt... jag tror inte den trycktes med sen efter den sålde slut. Den finns väl nu... nej, det är svårt att streama den också faktiskt, tror jag. Och det här är ju ett band som jag kom i kontakt med vid det här året och som jag har älskat sen dess. Sångaren Ginger är ju en helt fenomenal låtskrivare och vi har ju jobbat med honom. Han är till exempel upphovsman till Brand New Hate med Back Your Babies. Och han hade ju det här bandet Super Shit 666 tillsammans med Dregen också och så vidare och så vidare. The Wild Hearts i alla fall, väldigt stökigt band. Men varför jag kommer att tänka på just den här EPn också och bandet The Wild Hearts, det är för att det hände en annan väldigt rolig grej, och det här, nu kommer de här historierna på ett väldigt kul sätt gå ihop, och där man kan nog använda kanske uttrycket det var bättre förr, eller i alla fall det var inte så jävla känsligt förr. Det var så här, jag såg en skribent som jobbar för en stor svensk rocktidning skrev nyligen på sociala medier att de hade fått ett brev till redaktionen. Det var något band som ville ha hjälp med att bli promotade och så vidare. Och då hade det här tidningen sagt att nej, men det är inte riktigt vårt jobb. Man kan inte bara så här, hallå.
Då hade ge fått... oss reklam!
Ja, men typ. Och då hade den här artisten svarat haha, losers, fuck you, dra åt helvete, jävla nollor, bla bla bla. Skickat han långt jävla hat-mail. Och det är så här. Och då blev det ju svaret att jaha, nu blir ni portade ifrån det här magasinet for life liksom. Och då tänker jag så här, ja, idag räcker det med att skriva någonting, trampa i klaveret på sociala medier eller skicka sån här grejer, lite folk har druckit någon bärs kanske och dra iväg det där. Och sen är det kört alltså. Men alltså, då på tal om The Wild Hearts, när de fick en dålig recension, det var en journalist på Kerrang Magazine, stor brittisk hårdrockstidning, som skrev skit om The Wild Hearts och så vidare. Då bestämde sig Danny och Ginger, det är basisten och sångaren, för att det här tänker vi inte ta. Så de bara så här, staplar iväg mot Kerrang-kontoret med baseballträ, ska leta upp den här journalisten som har skrivit det här. Det här är alltså 1995. De hittar inte journalisten, tack och lov. Vet fan som har hänt, alltså de var ju säkert festa till på dagen där också. Men då slår de sönder hela jävla kontoret. Datorer, skrivbord och massa privata grejer, det bara mosar de så här.
Hur kom de ens in?
Ja, de hotade väl sin alltså. Och det här, men det är 95, det var väl inte så här. Men vad jag ska komma till är, tror du att Kerrang slutade skriva om The Wild Hearts efter det? Nej, de gjorde väl bara en grej av det här alltså. Det kanske var, det här är en efterkonstruktion möjligen. Men vad jag menar, hade det här hänt idag, det är liksom, det har inte ens, du har inte ens kommit så långt.
Nej.
Och det ska ju tilläggas också att den här skribenten har ju fått smaka
på aggressioner ifrån rockstjärnor också förr i tiden. Alltså det var det långt bra mycket mer än ett jävla e-mail eller ett brev till redaktionen. Den här personen skrev en dålig recension till Back Your Babies skivan Total 13. Så träffades Dregen och den här personen på Grammysgalan och sen efterfesten på Café Opera och rök ihop då blev jävligt orsam. Så det slutade med att Dregen drog hans huvud i pissrännan på Café Opera.
Nej!
Och han kom och sa, Nicky, din gitarrist har brutit av min arm! Ja, och jag kände bara så här, fan, det kanske var lite väl onödigt så här. Men vi fick ju fler recensioner efter det. De var lite bättre.
Maffiastuk här alltså. Skriv bra.
Kontentan av den här historien är i alla fall att det var lite mera, det gick vildare till helt enkelt förr i tiden när man fick en dålig recension.
Ja, tvek om det var bättre för det däremot. Ja, 1992 alltså, då så här innan vi går in på årets låt så måste jag nämna en låt som släpptes just det här året med Pantera. En låt som jag alltid gick in till när jag körde mina thai-boxningsmatcher.
Och jag tror jag vet vilken det är. Ja. Eller nej, kör.
Gissa.
Ja, men nu framstår som en idiot om jag inte kan året. Är det Walk? Nej. Ja, såklart!
Alltså alltid när jag hörde den här så visste jag att nu är det fokus som gäller och våld till max.
Fan, vi pratar våld idag. Nej, men jag blev osäker på att om den här låten släpptes 92.
Ja, det gjorde den.
Ja, kolla, fan.
Så att den har ju jag alltid lyssnat på. Jag förlorade min första fight som jag någonsin gick förlorade jag. Men då spelade jag inte Walk som ingångslåt. Det gjorde jag däremot sedan dess och har då inte förlorat en enda fight så länge jag har hört den och gått in till den, vilket är bra.
Träffade inte du Phil Anselmo förra året på Sweden Rock Festival? Då kunde du ju berätta den historien.
Ja, precis. Mm. Och jag fick ju till och med hänga med i deras turnébuss. Ja,
men inte med Phil.
Nej, nej, det var med Zach Wilde som jag hoppat in där för att hylla sin vän.
Precis. Det var ju för övrigt väldigt bra alltså Pantera, eller den uppsättningen förra året alltså. Mm.
Ja, jag gillar det. Det är ju många som klarar, men jag menar, de lever ju faktiskt inte vissa av dem.
Nej, men exakt. Jävligt bra.
Men jag har faktiskt ett litet ljudklipp som jag tyckte var lite kul när jag satt där i Panteras turnébuss och snackade med Zach Wilde. För jag frågade liksom, han har ju gjort en hel del. Han har ju dels sitt eget band Black Label Society. Han har lirat med Ozzy Osbourne. Han är ju typ deras barn. Alltså Sharon och Ossis barn.
Han var väl hand om honom bara så han var väl bara 19 år någonting har för mig.
Och de tog hand om honom för han hade ingenting och de tog hem honom och liksom gav honom mat och grejer. Så att de har en väldigt speciell relation, men jag frågar liksom vad han har kvar att göra så här efter. Nu har han även fått liksom gå lite cirkeln runt och för han var ju väldigt god vän med Dimebag Darrell som blev skjuten till döds på scenen.
Precis.
Så jävla sjukt att man kan ju se den videon också.
Ja, fy fan. Ja, det är en hemsk historia.
Men han har ju under alla år hyllat honom på olika sätt och nu får han liksom vara med i Pantera då och turnera med det. Så jag frågar liksom vad har han kvar att göra egentligen? Du ska föra vad han sa när vi sitter alltså i Panteras turnébuss.
Probably rub my wife's feet.
Yeah. Because she's been missing you.
She's looking forward to that. Because when I married her 30 years ago, that was in the wedding vows. So, you know, she's like, I'm waiting on that fucking foot massage, jackass.
Awesome. Han ska alltså ge sin fru en fotmassage. Det är det han hade kvar att göra. Som han hade lovat i sina bröllopslöften.
I 30 år.
Ja. Bra. Så jobbigt.
Ja, och här ska vi alltså gå igenom årets låt. Det blir ganska enkelt för mig, för jag kan inte släppa det här med The Wild Hearts. Jag måste utveckla och prata mer om det här fantastiska bandet som släppte sin debut-EP då 1992. Jag satt, som man gjorde på den här tiden, klistrad framför MTV's Headbangers Ball. När låten Nothing Ever Changes But The Shoes heter den inom situationstecken. Och jag tänkte, fan är det här för band? De har ju precis samma setup som vi har. Sångaren sjunger, spelar gitarr och en Gibson hängandes jävligt lågt. Alltså det låter bra, det är bra melodi, men det är ändå hårdrock och så vidare. Fast det är ganska liksom, lite poppigt här och var. Sjukt jävla bra. Så att jag ska säga att The Wild Hearts har nog inspirerat Backyard Babies bra mycket mer än till exempel Guns N' Roses, som jag har snackat om tidigare i podden, som vi aldrig egentligen har låtit som. Vi var mer influerade av livsstilen liksom. Och det blir ganska intressant, för att The Wild Hearts var ett av de första banden som jag fick som kickade igång mig med just Backyard Babies. Och cirkeln sluten pratade du om här precis nyss. Sista turnén som Backyard Babies gjorde, och det kanske blir den sista turnén, inte vet jag, när vi tänker stå på scenen igen, var faktiskt tillsammans med The Wild Hearts, en co-headlining turné både i UK och i Tyskland. En av de mest framgångsrika turnéer vi någonsin har gjort faktiskt. Så det är ju bra att sluta på topp så. Även om då stämningen var helt superrutten i bussen. Men det var Backyard Babies och The Wild Hearts. Så när vi, innan jag kommit till låten här, när vi hade landat på Heathrow och skulle plocka upp The Wild Hearts och börja turnera. Nu hade ju Dregen krökat till det från London från Stockholm till London. Så då stod han ju utanför turnébussen och vägrade gå på bussen. För det var inte tillräckligt mycket rock'n'roll inne på den här turnébussen. Och då tänkte jag lite så här med stilla sinna så att ja, men det kan ju inte vara The Wild Hearts han syftar på. För det är ju jävla med rock'n'roll. Fortfarande en del heroinmissbrukare i det här bandet. Så att, det måste vara någon annan han syftar på. Så fick turnéledaren stå där. Bara snälla Dregen, nu måste du hoppa på bussen så vi kan åka till första giget. Ja okej, så hoppar han på bussen och satt sig på nedervåningen sen. Alltså. Men här är alltså låten jag pratar om, The Wild Hearts ifrån debut-EPin, första låten jag hörde med det här fantastiska bandet ifrån 1992, Nothing Ever Changes.
Jag brukar aldrig riktigt, tycker jag själv i alla fall, höra så här på vissa låtar. Ja, men det här är influerat av det där. Men här tycker jag mig höra väldigt mycket Backyard Babies.
Ja, absolut. Ja. Och jag säger det på riktigt. Jag tänker, man glömmer ibland bort den här första delen av The Wild Hearts historia. Hur mycket den influerade Backyard Babies faktiskt. Så att vi sen har jobbat ihop och skrivit låtar tillsammans och turnerat tillsammans massvis. Så att den här låten kommer inte kunna hamna på våran fantastiska spellista. Förutom live-versionen. För det är någon gammal rättighetsgrej. Så den finns inte på Spotify, den här EP:n. Rare shit alltså.
Rare shit. Min är inte så rare. Jag satt faktiskt och hade lite problem med det här året. För det är ganska många bra låtar skulle jag vilja säga. Men många var väldigt deppiga. Och det behöver inte jag den här jävla veckan, känner jag. Okay. Jag vill ha något som peppar upp mig. Man börjar få riktig rålångest över att man snart är 40. Så att jag behöver liksom något som är glatt. Och då var den här låten väldigt lätt att välja. Det är Tom Cochrane. Vet du vem det är?
Nej, nu står det lite still här.
Han gjorde den här låten.
Ja. Låten känner igen.
Life is a highway, ja. Jag blir glad av den här låten. Det här är som man cruiser.
Jävligt bra låt, men nu kanske jag far med osanningar här. Alltså. Men är det där lite one hit wonder? Eller har han gjort fler låtar som man känner igen?
Inte som jag kan i alla fall.
Du ser. Vad heter han?
Tom Cochrane. Riktigt härlig låt tycker jag. Jag blir glad av genast av den här nu. Så årets låt, den kommer också. Den kommer däremot in på spel.
Ja, vi kör Wild Lots också, fast det blir en live-version av den här grymma låten. Och spellistan den hittar du såklart på Spotify.
Ja, men nu när jag känner mig på så härligt humör dessutom. Är det någonting mer från 1992 du har att dra upp, Nicke?
Ja, men jag tänker på en annan grej. Jag pratade om det här bandet som skrev till den här tidningen och ville ha hjälp och inte fick någon hjälp.
Det framkom inte vilka det var, va?
Nej, det får man inte berätta. Skitsamma. Det är ändå ganska rolig historia. Men jag tänker ett litet tips till det här bandet. Att man får ta saker och ting i egna händer. Som Backyard Babies gjorde tidigt i karriären. När jag tittar tillbaks på festivaler som vi spelade runt den här tiden, mellan 90 och 94. Till exempel 1992 då, som vi är i idag. Det känns som att vi har liksom hittat på de här festivalerna själva och bjudit in lite band som ska lira bara för att få ett gig själva. Mm. Det är så här, Novembergalan hette någonting, där har vi lirat hur många gånger som helst. Här har vi Höglandsrocken 1992. Backyard Babies såklart, ett av headlineband. Ja, vi ska spela också. Så vi är liksom lite medarrangörer, drar i saker och ting och sen så lirar själva. Men just Höglandsrocken, där lirade vi tillsammans med Sator.
Ja, härliga grabbar.
Borlänges finest, för första gången. Och jag glömmer aldrig det här. Vi var lite kaxiga så här, liksom... Nu jävla liksom, vad vet jag, 17 pers i publiken nu lirade. Satt en backer här och drack Kir eller California White. Och vi körde på Sleaze Rock järnet, du vet. Precis då influerade av The Wild. Så nu jävla kommer vi breaka på Höglandsrocken. Men då kommer Sato dit, för de spelar ju sist då. Då kommer de med en amerikansk van. En silvrig van med, lyssna här, med släp. Alltså van och trailer. Okay. Och vi bara, fy fan vad coolt. Du vet, de gled in där med tonade rutor och lite såhär jalousier, du vet, men såhär amerikanska vänner som inte lyxinredda, lite såhär sammet och fluffigt inuti, men såhär fåtöljer som du kan snurra på det inne. Vi höll ju på att skita på och tänkte, fy fan, det här är häftigt, för att det går bra för Sator nu. Ja, jävlar. Så vi fick ju sån jävla kick. Vi ska också ha vän. Mm. Vi ska också ha vän en gång, alltså snart karriären. Vi satte det som vårt mål. Det var skitcoolt. Så att glida in med. För vet vi hade ju lånat den lokala bagarens brödbuss. Alltså en sån skåpbil med bara ett framsäte och sen som en sån sidodörr med bara tomt skåp där han körde bröd.
Så där vi burit... Sån här som snor barn typ.
Ja, exakt, en sån. Där har vi burit in våran replokals soffa. Och surrat fast med några spännband eller någonting. Den stod väl nästan helt lös. Och så trummor och gitarrer om vartannat. Där satt vi i den här soffan, replikalsoffan, i brödbussen. Vi tyckte att det här är en turnébuss. Så kommer Sato med sin jävla fucking van. Vi bara, shit. Och det var faktiskt där vi lärde känna dem första gången. Riktigt härliga grabbar. Sen hade vi van, sedermera. Och ja, resten är historia.
Sen blev det buss. Sen blev det privat jetkvarn.
Det ska jag berätta om en annan gång. Jag åkte turnébuss första gången. Men det var roliga festivaler. Så att det är tips till alla som håller på. Man får helt enkelt skapa en egen festival om man har gigs. Om man har svårt att få gigs. Det är jätteenkelt. Idag, not.
Och jag vill ju bara säga sista grej, eftersom vi är på 1992. En väldigt stor grej ändå som man inte riktigt kan ducka. Och det är väldigt aktuellt just nu också. För jag satt i helgen här och spanade in en dokumentär på Viaplay om Ace of Base.
Oh!
1992 släppte de ju den här hyllade megaplattan Happy Nation, då de blev ju hur stora som helst.
All That She Wants, ja, är precis. Väl den största singeln typ. Det var väl den största singeln, hade väl rekord hur länge som helst, nu vet jag inte. De har väl Taylor Swift slått det rekordet, men ändå.
Ja, det var ju helt löjligt hur stora de blev, så att den kan faktiskt varmt rekommendera att spana in. Det är väldigt mycket som jag inte visste som är med i den här dokumentären. Man får se lite så här privata bilder och filmer och sånt också.
Nu heter jag tror att, jag kan ju kolla upp sedan, men jag tycker det är en väldigt, väldigt rolig grej på tal om att liksom kanske ångra sig i sina, man inte tror på någonting när band kommer upp och så här, det här, alltså säger folk att det här är ingenting, så här, inget för mig. Jag tror att skivbolaget hette Mega ifrån Danmark som hade signat Ace of Base och släppte liksom mastertapen till den här debutplattan för typ 50 000 spänn.
Nej, det var tvärtom. Det var någon svensk snubbe som hade dem. Och så var det något dansk bolag
som då?
Köpte in. Ja, jaha, tvärtom förlåt. Det. Och de släppte det för, och då blev det jättemycket. De köpte det för rätt billigt. Och sen
ja,
så
men det var väl
så
30-50 000, liksom. Precis. Ja, precis. Det kan man säga att det var billig peng för den plattan.
Lite sån ångest. Instant regret. Men har du träffat Ace of Base där under 90-talet?
Ja, men jag har sprungit på dem genom åren. Sådär. Men framförallt har jag ju liksom tackat nej till att hänga på Ulf Ekberg hem på fest. Jag lyssnar, nu ska jag försöka hålla ihop den här historien så inte den far iväg här igen. Jag var på Studiokompaniet tillsammans med Axl Rose, Dizzy Reed och några till. Guns N' Roses hade spelat i Globen med den här konstiga sättningen med Buckethead och Robin Fink och de här, liksom, den där sättningen. Ja, Chinese Democracy. Och Axel är på superbra humör och vi man dricker och vi står där uppe i skjorta, du vet, och vill festa vidare när studiekompaniet stänger. Vi går tillsammans ner för de här trapporna och pratar om USA-turnéer och så vidare. Jag tycker så här, fan, lite läge att snacka USA-turnéer, Backyard Babies och Guns N' Roses och så vidare. Och då säger han så här: jag ska åka med den här snubben från Ace of Base. Han har lovat att han har en fest på Djursholm. Och fan, han bodde där, Ulf Ekberg. Och det står någon sån här taxivan och väntar utanför. Han sitter och vinkar så här: come on Axel, come on Axel.
Jag bara, var det en taxi eller limo?
Ja, men något sånt privat. Inte fan vet jag. Det här är ju, jag var ju ganska så full. Så säger jag typ till Axel att jag tänker inte åka med någon jävla Ace of Base. Nej, det verkar inget kul alltså. I'm going. Så Axel drar. Hoppa in i den här vanen eller vad det nu är. Åker iväg mot Feper. Jag går hem. Jag är rätt full som sagt. Så att jag tänker det får räcka för idag. Liksom. Så ringer telefonen 7, 8, 9 på morgonen kanske. Från USA. Då ringer liksom skivbolagsrepresentanter som jag känner på Geffen Records. What have you done to Axel? Jag bara, va? Och vet, det här var ju liksom innan så här, jag har väl inga nyheter. Så jag vet inte vad som har hänt. Alltså, då har de ju liksom nyheten bara, har de blivit väckta i USA. Eller vad fan klockan är då. Och då sitter han ju inne i Kronobergshäktet.
Och var det när han bet
Ja, för då har han ju surat ur där hemma hos Ulf Ekberg. Det fanns väl inte det han blev lovad. Inte fan vet jag vad han blev lovad, men du kan ju tänka dig själv. Är det en skitfest? Så drar han tillbaks på superdåligt humör till Berns hotell där han bodde och börjar bråka med några väktare där då liksom så här. Säkert var han ju så jävla störig. Så han de bör ju brottas och då biter han ju en vakt i benet. Det var ju allvarligt. Han bet han på riktigt. Alltså, så polisen kom i ett slut och bara, nej det går inte. Så han får ju sitta då ett dygn i häktet. Och dagen efter har de ju gig ganska roligt i Oslo. Och det här kan man inte läsa sig till. Du kan läsa det mesta av den här historien säkert. Jag har säkert lite fel i faktan här och var. Men typ så. Då landar ju Axels privatjet på Gardermoen eller vad det heter, flygplatsen.
Ja.
och det börjar dra ihop sig för gig. Alltså han kommer hinna om han inte bestäms för att han inte vill gå av planet. Det är precis som regeln. Han ska inte gå på bussen, han ska inte gå av planet. Det här håller de på, jävla rockstjärnor. Ja, då är storyn som jag fick berätta för mig sen är att isen är slut. Isen är slut i privatjetet till hans champagne, för kyla champagnen. Och de här stackars, du vet, personalen på det här privatjetet och hans liksom så här turnélen, men alltså vi är framme. Du kan bara hoppa in i den här fucking limousinen och så har du is på arenan liksom. Du kommer bara så att det här Axl Rose privatjet står på helt fel ställe. Det är inte så jättestor flygplats i Oslo där. Och blockerar liksom inkommande flyg som de får liksom så här låta cirkulera. Tills de har kört ut is till landningsbanan och leverera så han kan kyla sin champagne. Sen är det bra. Sen kan han ta med sig den här jävla hinken in i limon och åka till gigget. Och sen är det gig i Oslo.
Jag tänkte säga, fan vad ångest du måste ha för att inte följa med på den efterfesten. Men i slutändan så visar det sig då att det är jävla tur att du hakar på.
Ja, hade väl säkert fått med en släng av slegen. Slegen, du hör ju. Nej men alltså, han blev väl utborgad eller vad heter det, alltså han fick så här, det här betalar det här så får du bli släppt liksom. Han är ju gig liksom. Jag hade väl fortfarande suttit inne.
Jag grepte för att avsluta den här veckans minnesluckan. In och följ oss på våra sociala medier. Instagram har vi, då står det minnesluckan podd.
Yes.
Och det ryktas även att vi kanske snart drar igång en liten TikTok så man får se det här också.
Precis, det gäller att hänga med.
Ja men tack för denna gång då.
Ja, tack.
Podplay, en del av